Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Jag heter Ingrid Karlqvist och min kollega heter
Maria Selander.
Hallå allesammans och välkomna till nyhetsveckan nummer 98 som vi så skojigt har döpt till Rädda mig Uffe! Vi ser ju lille Steffe där, eller han är inte så liten på bilden förstås, men han är lite ynklig och så har han den arga och galna Isabella Lövin bakom sig och så räcker han ut en... Ja, ni får tänka er en hand åt Ulf Kristersson och ber om hjälp och ta sig ur detta samarbete med Miljöpartiet. Eller så är det bara en enda stor bluff alltsammans. Vi ska i alla fall prata om migrationskommitténs utveckling.
Det ska vi. Det verkar åtminstone som att det rör på sig lite där.
Precis. Vi ska visa ett långt klipp också för er från gårdagens Aktuellt. Sen ska vi också prata lite om Alexander Bard. Han har ju blivit attackerad både fysiskt och med ord. Och han är ju en skojig typ, men jag har en del invändningar.
Ja.
Och så ska vi prata lite grann om pariastaten Sverige.
Den hemska vänstertidningen New York Times har pekat ut Sverige som pariastat. Jag är djupt ironisk nu, jag tillägga. New York Times är ju det är en hemska högerextrema tidningen, ska jag säga. De är ju liksom kända för att vara extremdemokrater och vill nog hålla på Sverige, men lyckas inte så bra.
Nej, precis. Nej, det är väldigt intressant det som händer nu. Men först ska vi köra våra platinasponsorer. Och som vanligt när det liksom närmar sig lön så blir det lite färre. Men vi har i alla fall fyra stycken som det är Thomas som skriver gåva. Tack så mycket. Elisabeth Majs, vår älskade vän. Hon skriver platina till guldbrudarna. Och så har vi Arne som har skänkt en fantastisk fin slant till oss. Tack snälla Arne. Och sen har vi Big L. Och han skriver så här, To Defend Fund. Det var ju den som Elisabeth Majs inrättade för en vecka sedan. När vi fick en sån fantastisk donation på 18 000 kronor från henne. Och så skriver han, till världens bästa journalister. Spela Agneta Fältskogs sigenarvän. En gång låg den 6 veckor på Sveriges Radio Svensktoppen. Nu spelas den aldrig. Och så har han skickat en jättefin slant. Och vi tänker faktiskt...
Vi spelar en snutt, för det finns ju rättigheter inblandat här, så vi kan inte spela hela låten tyvärr. Men en liten glimt av refrängen får ni här.
Det är så roligt tycker jag, för att på grund av att hon använder ordet sigenare så får denna såklart inte spelas. Men det är ju en enda stor hyllning hur hon blir kär i en sigenare med mörka ögon och sen är lägret borta nästa dag när hon kommer dit.
Hon tycker verkligen att det är, ja precis, det är sådär... lite exotifierande får vi väl säga då, liksom att zigenarna, det är som de har så, det är så fantastiskt fest, de har alla dansar och är vackra och är så här, och de är liksom lite mystiska och så. Men jag skulle bara säga det att vår defense fan då, det är ju apropå att du och jag av allt och döma kommer att bli åtalade för hets mot folkgrupp, för de som inte vet det, och blir vi fällda så kommer vi ju troligtvis att få ett fett skadestånd som vi måste betala in. Så det är det vi laddar upp för, och antagligen kommer vi ju då även att få bekosta våra egna advokater och sådär. Så tänk gärna på att stötta oss i det dagliga arbetet, men tänk gärna på vår defense fund också, och märk då donationen med just försvarsfond eller defense fund om det är dit ni vill att pengarna ska gå. Och då går ni lämpligen in på ingridochmaria.se och kollar in rutan stötta oss. Där finns Swish, där finns bankgiro och där finns donorbox där man kan bli månadsgivare, och det tycker jag ni ska bli.
Men du, folk har ju haft problem att komma in på vår hemsida. Hur ska man göra? För att folk råkar ut för att det kommer upp reklam och de blir skickade till fel ställe.
Ja, det har jag och vår IT-ansvarige nu rätt ut, och efter lite detektivarbete så kom vi fram till att det låg lite saker på våran sajt som inte skulle ligga där, och det är också så att folk kan ha fått cookies, troligtvis, tror vi, i sina webcacher, alltså webb, ni vet när man surfar på nätet så sparas cookies och sökhistorik och sådana grejer i särskilda mappar, så att inte sidorna ska behöva laddas från början varje gång man surfar in på en viss sida. Och då rekommenderar vi att ni som har problem, ni tömmer helt enkelt er webbhistorik helt och hållet, och framförallt tömmer ni hela cookie mappen med cookies.
Det innebär att man då får skriva in saker helt och hållet liksom, eller googla och hitta länken. Ja. För det är ju därför man behöver bara skriva in E så kommer Expressen upp till exempel, om man nu söker ofta på den. Vilket händer att jag gör.
Ja, men det brukar snabbt rätta till sig igen. Så att, och kom ihåg att ni har era lösenord och sånt liksom. Allt sånt försvinner. Men töm alla mappar som har med webben att göra, så kommer det rätta till sig.
Nu, innan vi går in på de stora nyheterna, så vill jag nämna någonting om John Bolton, den före detta säkerhetsrådgivaren åt Donald Trump, som nu har kommit ut med en förrädisk bok om Donald Trump. Och jag tror att det verkar inte riktigt som om det går så bra, men det är ju så intressant, för att demokraterna har ju alltid hatat John Bolton för att han är världens värsta krigshök. Men nu är han minsann ett sanningsvittne. Och jag såg någon intervju med honom där han då säger att han hade ju antecknat under hela tiden som han jobbade för Trump, men de anteckningarna fick han inte ta med sig, såna är reglerna. Men han hade ändå lyckats memorera allting, och det är ju fullt med detaljer och så. Och jag vill bara tipsa om en bra liten artikel man kan läsa av Boris Benulich, som har skrivit Mytoman med mustasch. Och jag tipsar också om en intervju med Donald Trump som gjordes igår av Sean Hannity på Fox News. Den är väldigt sevärd, men bland annat så säger han: jag har gjort en del misstag, som med Bolton, en idiot som bara vill bomba folk.
Ja, av allt att döma så handlar ju den här konflikten mellan Bolton och Trump om att Bolton ville tvinga Trump att bomba Iran. Eller att starta ett krig med Iran, vilket Trump vägrade. Och det var ju helt i linje med Trumps vallöften att inte starta fler krig. Så att, men det gillar ju inte då den här neokon-kungen John Bolton, som är av den sorten, att han vill bomba Trump.
Ja, får jag bara berätta att jag har ju träffat John Bolton. Det är ju lite skojigt. Det var ju så att han var ju nämligen ordförande för Gatestone Institute, som jag ju jobbade för ett par år. Och jag var erbjuden på en väldigt lyxig konferens i Paris, och han var då där, så att jag hälsade på honom. Och då visste jag inget mer än att han var ordförande för Gatestone och att han var gammal FN-ambassadör, va?
Mm,
för han kallades Mr. Ambassador. De är ju väldigt noga med titlar och så.
Men pratade du med honom då?
Ja, inte mer än god dag, hur är det? Och vad trevligt att ses. Alltså, du vet, bara...
Vad fick du för vibb då?
Nej, bara att han var otillgänglig. Trump säger i den här intervjun att han hade frågat honom en gång, John, ler du någonsin? För på ett helt år så hade han inte lett. Han sa, det säger en del om människor.
Ja, men tack och lov så verkar ingen riktigt ta den här boken på allvar. Så att,
Nej.
Ha, Paludan i fängelse.
Alltså, vår kära vän Rasmus Paludan. Vi har ju en som ständigt skänker oss pengar. Och hans budskap är alltid mer Paludan, tack. Och jag har nu förnyat vår förfrågan. För att nu mer än någonsin vill vi göra en ny... intervju med honom. Det är ju så att det danska etablissemanget må vara bättre än det svenska, men det finns gränser och de vill gärna tysta Rasmus Paludan. Och nu så hade han då släpats inför rätta för en massa saker. Det var HMF hit och dit och det var att han hade kört på några människor när han försökte fly från ett liksom bostadsområde där han hade hållit tal. Ja, ni vet ju alla vilka, men alltså det friades han för han hade kört väldigt långsamt, men det var ändå en som hade hoppat upp och lagt sig på huden, så att säga. Det friades han för, men han dömdes för ett antal sådana här HMF-brott som heter rasismeparagrafen i Danmark, 266b, känner vi igen från Lars Hedegård-målet. Men han dömdes alltså till 3 månaders fängelse, varav han måste sitta av en. Och sen får han inte begå några nya brott på 2 år, för då får han sitta av de andra 2 månaderna också.
Ja, det skulle vara intressant att diskutera saken med Rasmus. Och tydligen så ville de inte ta upp det här målet i motsvarande hovrätten heller, utan denna domen kommer att stå fast, vad jag förstod.
Nej, hallå? Om han överklagar den så kommer den ju upp. Naturligtvis. Och det räknar jag med att han gör. Det är väl till och med så att han får inte arbeta som advokat.
Ja, det sa han ju sist, vi pratade också att de gör ju allt för att förhindra att han ska kunna försörja sig som advokat. Så att, ja, Rasmus, om du hör detta så kan du väl höra av dig till Ingrid så vi får sy ihop någonting igen och prata om vad det är som händer i Danmark. Vi kan ju också tillägga då apropå Danmark att det var ju prat om att vi skåningar skulle få komma in i Danmark nu från och med imorgon. Men efter Ann Lindes sensationella framträdande i tysk tv så tyckte danskarna att svenskarna kan faktiskt ta och fara åt HE. Det blir ingenting med detta. Man tror att det var det som retade upp danskarna, för hon begörd ju både dem och norrmännen i den här intervjun. Så att det blir inget med det, Ingrid. Vi kan inte åka över och hälsa på våra danska vänner en på tag.
Nej, det är jättetråkigt, men jag kan ju inte säga att jag inte förstår danskarna. För att, men det är, och sen är det ju det att vi skulle kunna åka dit om vi kunde visa upp ett prov. Ja, men här får man ju inte, här finns det minsann inte, som Ann Linde påstår, att alla kan testa sig nu, det är bara man behöver inte ha några symptom, ingenting, det är helt fel. Det enda vi kan få är så kallade antikroppstester här nere, och det räcker inte, du ska ha ett intyg på att du inte har corona.
Så nej, det dröjer en tag innan vi möts igen med våra danska vänner, och det är hemskt, hemskt tråkigt. Men du, apropå covid-19 så har du en annan liten blänkare där.
Ja, detta är inte första gången vi ser det, men vi kan läsa idag på Nyheter idag att man har nu funnit tecken på permanenta hjärnskador hos människor som har haft covid-19, och det är redan vid måttlig sjukdom. Hur allvarliga de är och hur länge de varar, om de är permanenta, så det vet man inte riktigt än, men det är väldigt otäckt. Och jag kommer att tänka på, jag såg nämligen en rätt intressant intervju idag med Lawrence Fox, den brittiska skådespelaren som ju har kommit ut som något av en bråkstake och inte gillar Black Lives Matter och feminister och sådär. Och han sa någonting, han är väl egentligen Labour-kille, men han tyckte ju väldigt illa om Jeremy Corbyn, och så sa han någonting i förbifarten om att Boris, han är ju inte riktigt sig själv efter coronasmittan.
Aj då.
Ja, och då fick jag lite så.
Ja, nej, det är väldigt otäcka rapporter. Och som sagt var som flera personer har påtalat, så vad är det för virus egentligen? Mm. Alltså, det ger sig uppenbarligen inte bara på luftvägar och lungor, utan det händer en jäkla massa saker i kroppen som är förbannat otäcka och svåröverblickbara. Vi kan inte riktigt nu säga vilka långtida konsekvenser det får.
Nej, och där känner jag ju att vi har haft helt rätt taktik som har försökt att undvika att bli smittade. Det finns ju gott om svensk. Nej, det är lika bra om man blir smittad, så har man haft det och så är man immun sen. Nej, det var nog inte någon särskilt vettig strategi.
Nej, jag tror inte heller det. Och speciellt eftersom det fortfarande finns förhoppningar om att viruset kanske kan komma att försvagas över tid. Mm. Även motsatsen kan hända tyvärr, men man kan åtminstone hoppas att det blir så. Vi får se, Ingrid, vi får se. Som det är nu så är vi ju nästan inte välkomna i något annat land i alla fall, vi svenskar.
Nej, vi ska komma tillbaka till detta när vi ska prata lite mer om Ann Linde och hela den situationen. Men först ska vi prata lite grann om Alexander Bard. Och vi kan läsa i Samnytt att en tydligen ganska känd Bandidos-medlem verbalt hoppade på Alexander Bard på en uteservering och skrek lite otidigheter till honom. Fitnazist, var det visst?
Japp, och bögjävel. Enligt Bard själv så gastade han om judar och vad det var, så att ja, jag vet inte. Det verkar inte vara liksom någon sån där Mensa-medlem precis, och enligt Samnytt så är han ju välkänd sen tidigare, välkänd våldsman. Men Bard säger själv till Samnytt här att åtminstone så var det tydligen så att de andra som satt på uteserveringen typ reste sig upp och sa att gå härifrån. Och liksom försvarade honom. Ja.
Mm. Men han är ju mannen på allas läppar just nu, och jag har idag tittat på både en intervju han gjorde med Navid Modiri och även stora delar av en intervju han har gjort med Aron Flam. Men vi ska se ett klipp från intervjun med Navid Modiri.
Men eftersom lynchmobbarna styr, så betyder det att du rakar bara av ett lager av folk som är kontroversiella eller gjort någonting någon gång som kan vantolkas på något sätt. Mest män då som får gå. Sen rakar av nästa lager. Då är frågan om programmet Talang bygger på att en jävligt spännande rolig jury. Vem fan ska sitta där då? Om alla ska vara totalt uddlösa tråkmånsar som aldrig säger flaskhals. Det är TV4s problem som de förstår. Det tror inte ens Fremantle är medvetna om, för de kör sig själva i botten.
Men syftet är väl inte att talangdjuren ska vara edgy?
Det
är väl
jo, att ska... någon form av edge måste det vara, så det finns någon realitet i det. Om du kommer upp och sjunger eller kommer upp och jonglerar någonting, så ska väl någon i juryn sitta och vara tanke i alla fall och säga att det var faktiskt inte speciellt bra. Om det bara blir alla i toppen, alla får guldstjärna, du är ett jävla dagis och sexåringar kvar, då dör ju programmet i slut. Det är farligt nära det redan, skulle jag säga. Mm. Ja, men det funkar på något konstigt sätt, för Jocke Brobeck var en lysande producent från Fremantle och Lotta Edvardsson är super från TV4. Så att bra produktion, bra producenter gjorde att jag kunde sitta där. Och jag hade kul med Bianca. Älskar LaGaylia och älskar David. Så liksom, det var roligt att vara där. Det är en bizarr hobby för mig egentligen. Det, av allt jag sysslar med, den stora anomalin och talangjury. Det är så här, jättekonstigt att jag som är någon slags präst, trickster, filosof åker runt hela världen idag. Sitter i talangjuryn i Sverige.
För det andra du gör hänger ju ihop.
Ja, jag vet. Och det vi har gått igenom med mitt team, att vi måste kommunicera tydligare vem jag är på alla håll och kanter, för min skull om inte annat. Och det sa jag också när jag klev av. Jag och Lotta pratade med varandra på kvällen på TV4 och så kom vi och sa jag hade inte kliva av i augusti, jag kan lika gärna kliva av nu, gå ut och säga det med en gång, så slipper vi namninsamlingar åt båda hållen och kidsen kan lägga sin energi på något annat och så skiter vi det här. Och sen får liksom Fremantle sitta där och lappa ihop någon jury vad de vill runt Bianca nästa år, för ja, vad de nu ska göra, jag vet inte. Det är deras problem, vi får se vad de gör om ens programmet går i rutan. Men för mig är TV ett dött medium. Varför sitter det du i TV annars? Ja, om Sveriges Television blir kåta på dig, vilket de självklart blir, för du är det spännande, nya, du är häftiga och du har krädde med invandrarkonto och allting på det, så att liksom, varför skulle inte Sveriges Television vilja Navid Modiri? Ja, men du är så smart, så fort de här institutionerna vill åt din energi, då går du och sätter Ingrid Carlqvist. Och vad man än säger om Alexander Bard, men Ingrid Carlqvist, det går liksom inte att slå i kontroversen och sätta sig med henne och låta henne prata, det punkt. För du pratar med alla, precis som jag gör. Och då kommer ju självklart Britt Stakston skriva en stor krigskrönika Dagens Nyheter dagen efter, och du är förrädaren. Och självklart kommer vit medelklass hoppa ut och kastas över dig. För du skulle ju vara blatten här som skulle sitta och fylla ett blattekonto i Sveriges Television åt dem i deras godhetssignalerande. Och så stör du deras fantasi. Och du avslöjar egentligen att de är rasister allihopa. Det är skithögar. Det fanns inget där alls. Ingen ryggrad, ingenting. Och DN står med skiten där. Och då får väl DN stå där, Sveriges Television får stå där. För du och jag går ju tillbaka nu idag till YouTube eller andra, vilken plattform som helst vi hittar, där vi kan lägga upp ljud och bild. Mm. Och så pratar vi och folk hittar oss, för de googlar bara, så hittar de dig med. Och så googlar de på dig, hittar de mig, googlar de på mig, hittar de dig. Nätverkseffekterna slår in. Och googlar man då bara, var finns det fria öppna samtalet i Sverige idag? Ja, det finns ju för fan inte i TV.
Men jag tror också att...
Det finns ju här.
Jag kan ju...
Jag tycker det är jätteroligt att Alexander Bard tycker att jag är betydligt mer kontroversiell än vad han själv är.
Det har han ju rätt i. Därför att han har ju åtminstone haft en fot i etablissemanget. Mm. Du har ju blivit utestängd därifrån sedan ganska lång tid tillbaka. Men precis, det är kul att han placerar dig på liksom en mer kontroversiell nivå än sig själv. Men vad är du stör dig på då med Alexander Bard?
Ja, men alltså, det är ju lite grann det här som vi har pratat om flera gånger innan, det här med att kändisar, bara för att de är kändisar så ska de tycka om allt möjligt. Nu har ju han större svängrum eftersom han alltid har haft synpunkter, och han är en väldigt intelligent och beläst person. Men han är samtidigt väldigt tydlig med att han är marxist. Mm. Och vill ha öppna gränser. Så att jag är lite rädd. Alltså jag älskar Alexander Bard. Jag tycker han är jätterolig och kul och på alla sätt och vis. Men jag är rädd att folk som är på vår sida, som vill försöka göra Sverige mer svenskt igen, bara liksom, du vet, tar till sig allt vad Bard säger. För han är marxist. Mm. Även om han är en konstig marxist så tillvida att han vill ju att alla röster ska förhöras. Han vill inte tysta någon, men han vill ha öppna gränser.
Mm.
Samtidigt som han då gillar Gustav Kasselstrand och tror att han kommer att bli den viktigaste politiska kraften på 20-talet.
Ja, men är det inte det att han menar att alla ska få komma till tals, även då man inte håller med, och att Alexander Bard är själv av den uppfattningen att han tycker det är roligare att debattera med folk som inte tycker exakt likadant som han själv, än att bara sitta och jamsa med. Jag vet inte,
men absolut är det så. Men jag menar att jag, alltså, bara för att man nu gillar Alexander Bard så kanske man börjar tro på allt han säger, menar
jag. Fast tror du det? Vänta nu, vi kan inte vara som mainstream media journalisterna och tro att Nisse i Hökarängen är dum i huvudet och inte kan filtrera någonting, utan vi måste ju ge läsare, tittare, lyssnare lite cred att de ändå kan.
Ja, jag vill bara lägga upp en liten varningsflagg för det. Köp inte allt.
Bli inte marxister. Nej, visst. Nej. Och sen så tycker jag har också en invändning mot Alexander Bard, och det är att han inte har tackat ja till vår intervjuförfrågan.
Du, han har faktiskt svarat.
Jaha, okej.
Ja, och jag skickade ju Claes Kvists kärleksförklaring till honom, och han blev väldigt rörd av den, och så sa han att ja, absolut, ska vi göra det via Navid Modiri? Nej, det hade jag inte tänkt, så jag menar att vi skulle göra en Skype-intervju, varpå han svarade att Zoom var bättre, men att just nu var han väldigt trött, fast han har sedan gjort 2 intervjuer sedan dess.
Ja, okej. Okay.
Men då ska vi inte... sagt nej.
Nej. Då ska vi inte ge upp, då ska vi tjata lite till så att vi får med Alexander Bard i podden. Det hade varit förbannat roligt, tycker jag.
Mm-mm.
Ha, regeringskris hoppas du på?
Ja, det som har hänt nu de senaste dagarna, det är ju att Socialdemokraterna plötsligt har sagt att de kan tänka sig ett tak för hur många asylsökande Sverige ska ta emot. Detta har ju varit Moderaternas absoluta krav i den här migrationskommittén.
Ja.
Och det är ju så, alltså, att någon överhuvudtaget, alltså att det aldrig har varit så, bara det är ju det sjuka liksom. Att det kan inte vi bestämma hur många som kan komma hit. Alla som lyckas ta sig hit måste få sin ansökan prövad. Och trots att det då bara är, vad är det, 3% som är verkliga flyktingar som får stanna av den anledningen. Resten är ju bara för att det är allmänt synd om dem. Eller att vi att sossarna har ett behov av att fylla landet med nya väljare. Men Miljöpartiet har ju fullständigt gått bananas över detta och i princip hotar med att lämna regeringen. Nu vet jag inte om det ska uppfattas som ett hot eller som ett löfte.
Vi hade ju nog, jag kan nästan lova tittare, att vi hade stått upp och gjort vågen om det hade hänt, eller?
Ja, det hade vi väl, fast samtidigt, de är ju en black om foten som drar.
Så du menar att det är bra att de är ett sänke för sossarna?
Ja, jag tror det. Och dessutom är jag rädd att om de nu kan bli ett oppositionsparti, det finns ju tyvärr en icke försumbar del av svenska folket som tycker att vi ska fylla landet med flyktingar. Ända tills vi är en pytteminoritet i landet. Och vi har
är inte den andelen av befolkningen försumbar då? Jag menar, i de senaste opinionsmätningarna så har de legat och skvalpat runt 3% Miljöpartiet.
Mm. Och men sen har du Vänsterpartiet som då går bra och de kanske kan ta tillbaka några från Vänsterpartiet och kanske till och med Centerpartiet som också är flyktingkramare.
Alltså det är jättesvårt med sådana här spelteorier och vad ska hända, men det är ju hur som helst, jag tycker att det är intressant att det nu verkar hända saker i den här migrationskommittén och att man uppenbarligen, för man har varit lite rädd att de bara sitter och babblar ut i tomma luften och att det inte händer någonting, att de inte kommer någon vart i de här förhandlingarna, men då skrev jag alltså Expressen i går, var det, Ingrid? Mm. Socialdemokraterna går nu Moderaterna till mötes på en rad punkter och så är det då det här med volymmålet och Miljöpartiet står inte bakom detta. Och du menar ju på att det här är ytterligare en Potemkin-kuliss för sossarna. De vill fortsätta importera valboskap egentligen, för det är ju det som är deras nya kärnväljare. Men de har ju ett problem som Expressen faktiskt påtalar och det är följande. För S är migrationsfrågan känslig. Inom partiet, inte minst bland kommunalråden men även från LO-håll, finns ett hårt tryck på att man ska köra över MP och göra upp med Moderaterna. Och här har vi ju deras problem, nämligen att det finns trots allt en verklighet. Även om man låtsas att det är kartan som gäller så sitter ju både LO-medlemmarna och de olika sosse-kommunalråden i skiten som det är nu.
Mm, absolut. Absolut. Så och nu har till och med SSU gått ut och sagt att de ska köra över Miljöpartiet. Mm. Som, jag menar, ungdomsförbunden brukar ju alltid vara mer radikala och liksom, ja, och flyktingvormande.
Förvånade mig mycket när Filip Bodström, ordföranden i SSU, är ganska ökänd för ja, både taxiresor och annat men även konstiga utspel. Men, det var lite förvånande att ungdomsförbundet, men jag tror att det handlar om självbevarelsedrift helt enkelt för sossarna. Det kan vara att de, jag menar, vi pratar om det ultimata maktpartiet här nu. Mm. Och det kan ju vara, de spelar ju ett lite längre spel här, va? De vill ju behålla regeringsmakten i nästa val. Så de måste ju hålla kvar liksom LO-medlemmarna och de måste ju på något sätt lugna ner sina egna kommunalråd ute i Sverige. Hålla dem lugna på något sätt. Och samtidigt kan de liksom spela under täcket kanske på något sätt med olika moskéer och du vet Ibn Rushd och sådana organisationer. Men jag tror att de tänker sig att de ska kunna spela ett dubbelspel helt enkelt.
Ja, det tror jag också. Och vi ska ju också tänka att de är ju väldigt sugna på att få behålla de här SD-rösterna som de har tagit under coronakrisen. Det var tydligen ganska lätt att få tillbaka dem. Det krävdes en pandemi, men hur ska de behålla dem? Alltså det är ju ett stort flöde mellan S och SD. Och om de kan övertyga folk, alternativt lura i folk, att de nu tänker allvarligt dra ner invandringen till Sverige, så kanske de kan fortsätta ligga där på runt 30%. Ska vi se det här klippet från gårdagens Aktuellt?
Det tycker jag vi ska göra. Det är ett ganska långt klipp, men anledningen till att jag tog med det, allt det jag gjorde i det här klippet, det är för att ni ska få en bild av dels hur konfliktlinjerna ser ut, och också så kunde vi inte undanhålla er en del åtminstone av Mats Knutssons analys, för han är alltid bra. Och de ni hör då, det är alltså Maria Malmer Stenergard från Moderaterna, och sen är det Annika Hirvonen Falk från Miljöpartiet.
Det förslag som Moderaterna har om volymmål och riktmärke, och som jag också uppfattar är en del av Socialdemokraternas bud nu, skulle innebära att man gör barns rätt att leva med sina föräldrar och kvotflyktingar till någon slags kranar som man kan skruva på och av beroende på hur flyktingsituationen i världen utvecklas. Idag har vi 80 miljoner människor på flykt. Det är fler än någonsin tidigare. Var hundrade människa är en flykting. Hur vi behandlar dessa människor, det säger allt om vår människosyn.
Ni är, bara för att klargöra, ni är helt emot volymmål och ni är helt emot, om man kallar det, riktmärke.
Ja, det är korrekt. Varför det? Miljöpartiet vill inte göra asylpolitiken till någonting annat än det som asylrätten faktiskt handlar om. Mänsklig rättighet till skydd från flykt och förföljelse. Vi har precis gjort barnkonventionen till lag, och att i nästa andetag säga att nu gör vi barns rätt, den grundläggande rätten att få leva med sin mamma och sin pappa, till någon slags reglage för hur många som ska få komma till Sverige. Det är oacceptabelt och oanständigt.
Vad säger du om det, Maria Malmer Stenergard?
Nej, att jag är inte förvånad att Miljöpartiet inte ställer upp på det här. Alltså på punkt efter punkt som vi har på bordet i den här beredningen så vill de ju öppna upp för en mer omfattande invandring. Det tycker inte vi är humant när människor lider utanför.
Själva argumentet här är ju att man i sådana fall skulle göra barns rätt att leva med sina föräldrar till en slags kran för att just nå det här riktmärket eller det här volymmålet. Vad säger du om just det sakargumentet?
Så vi kommer ju naturligtvis se till att vi får fram en politik som följer internationella konventioner och vad vi är bundna av. Men det är oerhört viktigt att vi får på plats en stram politik som innebär en låg invandring till Sverige under lång tid, för att vi ska kunna se alla de barn som lider i utanförskap i Sverige. Men som sagt, jag är inte förvånad att Miljöpartiet inte ställer upp på det här, men det är inte heller särskilt intressant för mig. Nu förhandlar jag med Socialdemokraterna. De är beredda att ställa upp på det, och det är det som är viktigt för mig.
Om Socialdemokraterna går vidare till exempel med Moderaterna och andra partier som vill ha en mer stram politik, vad innebär det för ert samarbete? Vad innebär det för Miljöpartiet i regeringen? Kan ni sitta kvar då?
Ja, alltså, regeringen fattar ju beslut kollektivt, så ett förslag som inte alla regeringspartier står bakom kan ju inte gå vidare och bli en proposition till riksdagen.
Det finns ju då, det har funnits spekulationer om att man istället skulle kunna göra upp i riksdagen. Ja. Och liksom gå runt er i regeringen.
Och det är ju inte aktuellt för Miljöpartiet att acceptera den typen av lösning. Flyktingpolitiken är viktig för oss därför att det handlar om människor. Det handlar om utsatta barn. Och när Maria ställer...
Jag vill verkligen förstå det här bara. Om Socialdemokraterna istället för att göra upp, komma överens i regeringen, går vidare i riksdagen tillsammans med Moderaterna och skapar lagen där och tar den igenom riksdagen, vad gör Miljöpartiet då?
Men det kommer vi inte acceptera.
Och vad innebär det?
Ja, det får man ju se när och om det går så långt.
Men inte nu acceptera om man sitter i en regering, innebär det att man lämnar regeringen då? Alltså, är det en så viktig fråga det här, menar jag?
Det är inte omöjligt att det kan gå så långt, men nu sitter vi i kommittén, förhandlingar pågår, och Miljöpartiets målsättning är att vi får en uppgörelse om en human och rättssäker flyktingpolitik för alla de människor som idag är på flykt, för de utsatta barn som lever som papperslösa i Sverige, för de som har vuxit upp i det här landet och rotat sig här och som idag inte har en möjlighet att bli kvar. Vi behöver en human flyktingpolitik som sätter de här barnen i centrum.
Ni har ju velat ha försäkringar från Socialdemokraterna för att det ni kommer överens om här också sen faktiskt ska bli lag. Mm. Så att inte enligt ert sätt att se det då skulle urvattnas i förhandlingar med Miljöpartiet i regeringen. Mm. Har ni fått sådana?
Vi har fått sådana garantier idag, och det är naturligtvis en förutsättning för att vi ska kompromissa fram en produkt. Men vi ser ju också hur Socialdemokraterna agerar och att de nu går fram med en stramare inriktning, och det välkomnar vi, och det ser vi som ett resultat av att man har släppt banden till Miljöpartiet i den här frågan.
Samtidigt är det rätt långt ifrån Socialdemokraternas riktmärke som skulle innebära en flyktinginvandring på ungefär dagens nivå till ert volymmål där ni vill ha en betydligt sänkt nivå.
Och det kommer vi naturligtvis sitta och förhandla med Socialdemokraterna nu. Men det är ett stort steg framåt att de säger ja till ett riktmärke som det finns en bred förankring för bland svenska folket.
Det låter ju som att ni hamnar utanför här. Vi har ju inte Socialdemokraterna här, men när man lyssnar på Moderaterna så låter det som att det är de man kommer att göra upp med.
Ja, det återstår att se. Miljöpartiet har kämpat väldigt hårt för att se till att vi inte splittrar barnfamiljer. Vi har, i januariavtalet har vi kommit överens om att barnfamiljer ska få hålla ihop. Jag förutsätter att vi jobbar tillsammans med Socialdemokraterna för en bred överenskommelse om en human flyktingpolitik.
Förhandlingarna fortsätter i augusti, ska det här läggas fram. Stort tack båda två.
Tack så mycket.
Mats Knutsson, det var mycket snack om Socialdemokraterna här, men de tackade ju nej till att komma ikväll. Varför vill de inte vara med och diskutera den här frågan?
De säger själva att förhandlingarna är inne i ett känsligt läge och att de då inte vill störa dem genom att vara med här. Men när vi har den här debatten så inser man ju att det var kanske rena självbevarelsedriften som fick dem att hålla sig borta, för de hade ju hamnat mitt emellan här. Socialdemokraterna är ju de som egentligen avgör det här. De väljer antingen Moderaterna eller Miljöpartiet. Båda de här besluten kan komma att få väldigt långtgående konsekvenser.
Men alltså, med tanke på hur långt ifrån varandra Miljöpartiet och Socialdemokraterna står i migrationspolitiken, hur ska det kunna bli en överenskommelse som Miljöpartiet är med på? Är det möjligt?
Nej, som läget är nu, de bud som diskuteras nu, så är det uteslutet att hitta en sådan uppgörelse, tror jag. Det är uppenbart också att Socialdemokraterna nu väljer då att förhandla enbart med de borgerliga partierna för att försöka nå en uppgörelse som man sen i nästa steg ska försöka tvinga på Miljöpartiet. Men vi har ju här att Miljöpartiet är oerhört kritiskt mot flera av de här förslagen och säga att man utesluter egentligen inte att det här kan leda till en regeringskris. Så viktig är frågan för Miljöpartiet.
Ja, vi har väl en hel del att säga om detta, inte minst den här Hirvonen Falk.
Annika Hirvonen Falk, som var den som pratade först, det förstod ni ju säkert, ni som inte ser bilden. Jag har två saker, frågetecken där, eller anmärkningar. Det första är av en väldigt ytlig natur, och det är om hon har klippt sig själv. Vad tror du om det? Eller om hon har låtit något av sina barn klippa henne, för att jag vet inte om du såg det, att hon har stor, alltså håret, det ser ut som att hon är klippt av ett barn helt enkelt. Ja. Hon har en stor kal fläck på ena sidan av huvudet, så det ser lite konstigt ut. Och man får inte lov att kommentera kvinnliga politikers utseende, men nu gjorde jag det ändå. Men vad mer intressant är, det är ju då när hon börjar prata om att det handlar om barn. Det handlar om barn. Då kör hon kör all in på det här egohumanistiska skenheligheten. Och rör nästan sig själv till tårar, Ingrid. Ja. Hon ser verkligen sig själv som hjältinnan i en film som står på barrikaderna och kämpar för barnen som ligger liksom på marken och gråter överallt. Och utan Miljöpartiet så hade de ondskefulla borgarna låtit alla de här barnen dö.
Typ så. Ja, precis. Och jag retar mig lite på, alltså den här Maria Malmer Stenergard var bra. Hon är bra. Jag visste faktiskt inte att hon var skånska. Det gladde mig. Och att hon inte föll i hennes fällor liksom. Men samtidigt så retar det mig att ingen politiker någonsin alltså utmanar Miljöpartiet. Vilka barn? Menar hon att det är föräldrar som kommer hit som lämnar sina barn i krigsområden och sen tar hit dem? Är det vårt fel att familjerna har splittrats? Eller menar hon att det kommer en massa barn, ensamkommande barn, som då inte får ta hit sina föräldrar? Alltså, jag blir så irriterad på att ingen liksom drar av henne byxorna.
Ja, absolut. Men det märks väl lite på hon Malmer Stenergard att hon går väldigt försiktigt fram. Hon pratar om liksom, men det finns, vi har ju barn i utanförskapsområden redan i Sverige och sådär. Och det är ju synd om dem också. Svenskarna är det tydligen inte alls synd om, som har fått hela sitt land invaderat och förstört. Men jag måste bara säga en annan grej om det här med Miljöpartiet. Bara för att understryka hur fullständigt vansinniga de här människorna är. Att Expressen har också intervjuat den här Annika Hirvonen Falk. Och hon säger alltså då att hon pratar om det här med human flyktingpolitik och bla bla bla. Och artikeln avslutas alltså med att Expressen frågar, kommer Miljöpartiet lyckas driva Socialdemokraterna framför sig i de här diskussionerna? Jag tror att Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer komma överens, säger hon då. Vem är det som får vika sig då? Jag tror att det kanske är andra partier. Okej. Hon menar alltså att hon som företräder ett i förra valet då 4%-parti nu, enligt opinionsmätningarna kanske 3%-parti, de ska diktera Sveriges framtid. Det tycker hon är fullständigt rimligt.
Ja. Ska vi säga att den intervjun gjordes den 4 juni så att hon var då inte medveten om att sossarna tänkte räcka ut handen åt Moderaterna. Men det gör ju inte det mindre bisarrt att hon tror det.
Det bisarra är ju just att hon tycker att alla de andra partierna ska vika sig från Miljöpartiet. Mm.
Ja, och just det här med human flyktingpolitik. Alltså, tänk, som du sa innan, hur humant är detta för svenskarna? Mm. Det är vi som förväntas betala för att människor år ut och år in ska leva på våra skattepengar. Samtidigt som de ger oss mer kriminalitet av alla de slag och gör hela samhället ohållbart och omöjligt att leva i. Var är humaniteten i det?
Mm. Ja, nej, alltså de tänker ju inte så. Det är ju det hela boken Egohumanisterna går ut på. Det är ju det att det handlar bara om, vad ska vi säga, omedelbara kickar. Att få de här godhetskickarna i nuet hela tiden och bekräfta sin egen självbild som god människa.
Ja.
Det finns inte något sådär abstrakt och långsiktigt och logiskt tänkande direkt, därför att då skulle ju hela den här chimären falla samman ju, om man började tänka logiskt.
Ja, och de har ju kommit undan med detta så länge genom att inga politiker alltså går emot dem när de står med sina floskler och säger, men så är det ju inte, du har helt enkelt fel. Och att de aldrig får några sådana frågor av journalisterna, för journalisterna är också egohumanister.
Mm.
Men om vi då ska vara lite positiva och tänka att ja, men sossarna har faktiskt, de har förstått nu att de kan inte bara fortsätta detta, därför att då kommer de att förlora nästa val. Och det hoppas vi ju förstås att de gör. Och då kan man säga, då är det ju bra om de redan har kommit överens och att i så fall Kristersson blir statsminister 2022. För att om sossarna nu bara låtsas vilja genomföra detta, så är det ju, så spelar inte det någon roll om en borgerlig regering kommer som faktiskt vill genomföra det. För då har ju sossarna ändå skrivit under på det.
Mm.
Det är ju det positiva. Men jag skickade ju frågan till fåglarna. Vad är det här egentligen? Ja, då säger de så här. Det är det att alltså, man kallar det en åtstramning, men i verkligheten så blir det ingen förändring. Man lägger fram, alltså man kommer att lägga fram detta som ett parti, som en motion, alltså inte regeringens proposition, eftersom Miljöpartiet inte kommer att gå med på det. Då kan Miljöpartiet rädda ansiktet på sig själva och Centern kan fortsätta sura på kammaren. Det är de väl inte så intresserade av. Därför jag såg att sossarna har ju sagt att de vill att man ska luckra upp, göra det lättare för dem som är sjuka och att stanna kvar. Så det är ju en möjlighet att det är där man ska lägga allting. Du vet, precis som när det skulle bli lättare för HBTQ-människor att stanna kvar, så blev alla asylsökande plötsligt HBTQ-människor och fick då gräddfil in i systemet. Nu kan alla bli sjuka liksom. Så att jag tror att det är man ger och tar. Egentligen är det ingen åtstramning om sossarna får fortsätta styra. Det blir ingen åtstramning. Men då kan de då kanske behålla de här som har gått tillbaka till sossarna från Sverigedemokraterna, för att de tror att sossarna tänker minska invandringen.
Mm. Ja, det var ju det vi var inne på i början här av detta segmentet, att de kanske spelar both sides of the fence, som det heter. Alltså det, de kör någon slags avancerat dubbelspel, och det som talar emot det är att man tänker nej, men sossarna är helt dumma i huvudet, fast det är de ju inte när det gäller just maktspel. Sossarna är bäst på maktspel.
Mm. Mm.
Så att, men tänker du att om Kristersson skulle bli statsminister och genomför detta, så menar du att då kan sossarna liksom ändå undkomma ansvaret på något sätt, och då låter de honom, eller hur, Hur tänker
Nej, men
vi
jag där? Jag tänker att det är bra om de skriver på det här. För jag hoppas och tror att det blir Kristersson 2022. Och då kan ju den politiken genomföras utan sossarnas...
medverkan. Ja.
Ja, vad heter det? Sådana här kärl som...
Vågskålar, eller... Ja.
Nej, det finns något uttryck om kärl som, där det bara går emellan vartannat. Precis som man gjorde med det här med, du vet, arbetskraftsinvandring. Att de plötsligt, när de inte har något jobb längre, så kan de söka asyl. Eller en asylsökande kan plötsligt få ett jobb och så blir de arbetskraftsinvandring. Mm. Kommunicerande kärl heter det.
Ah, okej. Okay. Ja, vad skönt att du kom på det.
Ja,
ja okej. Okay. Om jag tolkar det rätt så menar du på att om Kristersson blir statsminister så kan han genomföra detta. För då har de redan skrivit på. Nu.
Ja.
Så då kvittar det vad deras avsikt är om de skulle få makten, om man säger så.
Precis, det är så jag menar.
Ja, då har jag fattat rätt. Du, vi måste nästan kvista vidare om vi inte har mer att säga om det här.
Nej, jag vill bara tipsa om att Gunnar Sandelin har skrivit en väldigt bra artikel i Kvartal. Där han visar på hur många svenskar som har lämnat landet och hur många som har fått uppehållstillstånd. Det är hans specialgren och jag vill att ni ska läsa den och sprida den, för den är jätteviktig. Och han skriver ju det. Som jag ser det så måste den utomeuropeiska migrationen skäras ner till ett minimum för att bromsa den här utvecklingen. För att ju otryggare Sverige blir, desto fler svenskar kommer att lämna landet, vilket bara skyndar på det här med att vi blir en minoritet.
Mm. Ja, och det man har pratat mycket om under de här förhandlingarna, förstod jag det som, det var att man har talat då om att Sverige ska ta emot ner till 2% av EU-snittet, eller det var någon siffra de slängde fram i alla fall, som liksom var knuten till det övergripande.
Vår storlek inom EU. Alltså vi har ju tagit emot flest per capita.
Ja. Och att det skulle vara, alltså mottagandet i Sverige skulle vara relativt det EUs mottagande som helhet. Och det innebär ju att om EU som helhet också skärper reglerna så blir det färre här också. Ja. Inte för att jag har några sådana förhoppningar, men jag bara förklarar liksom modellen där. Ann Linde till KU.
Ja, Sverigedemokraterna har i alla fall anmält henne dit och KU är ju helt tandlös, men det är i alla fall lite roligt om hon får sitta och svettas där och förklara varför hon ljuger.
Ja, hon gick ut och urskuldade sig med att hon kunde kanske varit lite mer ödmjuk och kvinnlig.
Ja.
Kvinnlig skulle hon ha varit.
Jag såg ett inlägg som Jonas Nilsson hade gjort, Palaestra Media Jonas, där han skojade lite om det här och sa att det har faktiskt gjorts en liten studie i USA där man har gjort Trump-Clinton-debatterna, där man har bytt och satt en kvinnlig skådespelare att framföra Trumps argument och en manlig att framföra Clintons, därför att det påstods då att bara för att hon var kvinna så vann hon inte. Men det visade sig att kvinnan som spelade Trump, hon fick ännu bättre sympatier. Och mannen som spelade Clinton fick ännu sämre resultat än hon fick. Så det där är fullständigt löjligt. Och hon menar ju då på något sätt att ja, hon lever i en manlig värld och hon har minsann fått lära sig och vara tuff, men hon kanske ska bli lite kvinnligare och snällare. Nu vet ju vi att kvinnlig och snäll är inte riktigt någonting som sitter ihop.
Nej, det behöver du inte alls göra. Det har dessutom ingenting med det här att göra. För det räcker ju att hon håller sig till sanningen. Så har hon ju kommit en lång bit på väg, vilket har noll med kön att göra. Det folk retade upp sig på var ju inte att hon var kvinna, utan att hon satt och ljög som en borstbindare.
Ja, och att hon var så arrogant.
Ja och, precis.
Jag vet inte, det kanske är mer kvinnligt än man.
Nej, men jag tror att hon menar nog sådär att folk pallar inte med att en kvinna var lite tuff då, slash arrogant liksom. Men jag köper inte det här alltså. Jag köper inte det att en man hade kommit undan med att vara arrogant heller.
Nej. Vilket bevisades då i det här Trump-Clinton-experimentet. Och då ska jag säga att fåglarna säger att det går ett rykte, observerat rykte, att Ann Linde sitter löst efter den här fadäsen i Deutsche Welle och att hon har fått detta året på sig att fixa till Sveriges internationella relationer. Och om hon då inte lyckas med det så kommer hon att bli ersatt av någon annan.
Det är fantastiskt. Alltså det fantastiska är ju, Ingrid, att när Margot Wallström allas vår avgick då som utrikesminister så tänkte vi, usch vad skönt att bli av med den galningen. Nu kanske kan komma någon som är bättre. Vi kände inte till Ann Linde så där jättebra när hon tillträdde, så vi hade vissa förhoppningar. Det visar sig att hon är ännu galnare.
Ja, ja.
Det trodde man inte var möjligt.
Nej, det trodde man inte. Det trodde man verkligen inte. Men du, vad är det nu som gör att New York Times kallar Sverige för pariastat?
Mm. Vi kan läsa i bland annat Fria Tider har gjort en liten rewrite där de skriver att Sveriges så kallade coronastrategi har gjort landet till paria ute i Europa och bland sina grannländer, skriver New York Times i en ny artikel, och lyfter även Sveriges höga invandring och syn på brottslighet. Och som sagt, detta är väldigt anmärkningsvärt. Jag snurrade lite där i början. Det är ju som så här att New York Times är en utpräglad, ja, med amerikanska mått, vänstertidning. Mm. Liberal, också, som de säger.
Och styrd och ägd av globalister.
Ja. Så att just de pekar på de här sakerna, det är väldigt anmärkningsvärt. De pekar på flera problem. De passar på när de ändå är igång då, förutom det här med corona och det, så tar de ju upp flera problem som Sverige har helt enkelt.
Mm.
Så, det är ju...
Och det intressanta är ju att de har då intervjuat Jakob Nielsen som är redaktör på alltinget.dk, en politisk tidning. Och han förklarar för New York Times att Sveriges egenartade syn på invandring och kriminalitet har skapat den största sprickan mellan Danmark och Sverige på 100 år ända sedan första världskriget.
Mm. Mm. Ja, det är ju fruktansvärt sorgligt och tråkigt för oss som danskvänliga svenskar ju, att det har blivit så här. Men alltså enda lösningen är att få bort de här människorna och den sämsta regering vi någonsin har haft i det här landet, vill jag påstå. Mm. Ja. Jag tror säkert att alltså, Karl XII var typ 10 när han blev kung eller någonting, men han måste ha varit bättre än det här. Alltså.
Ja, det är jag säker på. Och nu är det ju dessutom så att WHO, Världshälsoorganisationen, som vi ju inte ger särskilt mycket för, men trots att de får såna enorma summor från Sverige och vi ställer alltid upp på WHO och så, de går nu ut och varnar för Sverige. Och säger att det är en väldigt stor smittspridning och att Sverige är ett varnande exempel. Mm. Och nämner då vilka länder som man varnar för. Det är då förutom Sverige sådana fantastiska stater som Armenien, Moldavien, Nordmakedonien, Azerbaijan, Kazakstan, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kirgisistan, Ukraina och Kosovo. Det är väl ett härligt gäng att befinna sig i.
But, som Stefan Löfven brukar säga, there are many countries that are curious about Sweden. Och då refererar han till de här andra länderna som man kan ställa lite frågetecken för. Han har ju upprepat det i ett flertal intervjuer nu, att nej, men det finns stort intresse från utlandet för vår modell och så vidare. Ja, alltså det finns de 95% av omvärlden står så här, vad håller de på med? Och så är det de här 5% av länder av den typen som du räknade upp nu då, som kanske tycker att okej, det finns fler som är lika galna som vi är.
Men enligt Anders Tegnell så är ju WHO fullständigt ute och cyklar. Det är ett totalt misstag, säger han. Och där har vi igen den här Titanic-nationalismen. Alltså, we can do no wrong. Här har de putsat på sin gloria i årtionden genom att ge en massa pengar till FN och WHO och liksom allt vad det är. Och hade aldrig räknat med att de skulle få knivhugg i ryggen eller att någon överhuvudtaget skulle kritisera Sverige. Och de kan liksom inte då Inte ens då kan hon säga, för de har ju hyllat WHO hela tiden. Mm. Inte minst Gysäck. Där har du noterat att han är ju helt borta efter avslöjandet om att han jobbade för Folkhälsomyndigheten.
Ja, släppte de honom som en het potatis där?
Ja, det gjorde de. Mm. Och liksom, alltså det gör det ännu värre. För visst, det är sant att nu testar vi betydligt mer så att vi får, det ser ut som att vi har en ökning. Det har vi inte, vi har alltid haft många fall. Men det spelar ju liksom ingen roll. Vi har jättemånga fall, vi har alltid haft många fall. Vilket är en förklaring till att vi har så många döda.
Mm. Ja, självklart. Men jag tror att det är så här att många av de här människorna är genuint chockade och förvånade över att omvärlden inte köper deras förklaringsmodell, för de är vana vid att de fogliga svenskarna ifrågasätter ingenting. Ja. Så nu när de då liksom ska applicera den modellen även på omvärlden och omvärlden är så här, va? Är ni helt galna? Och ställer kritiska frågor. Då kan man se Ann Linde, Stefan Löfven, Tengel och andra bli genuint chockade, för de är alltså inte vana vid att få kritiska frågor av journalisterna, och de är inte vana vid att folket ifrågasätter saker heller. Och det var ju lite det Ann Linde svamlade om i sin ökända Deutsche Welle-intervju, när hon pratade om tillit då, att svenskarna, hon vimlade in sig där i, men att det hon menade på var att svenskarna är, det hon egentligen sa var, och det har hon rätt i, svenskarna är auktoritetstrogna. Och det intressanta med det är ju att hon säger det som att det var någonting bra.
Ja.
Och det är det ju inte alltid.
Nej, det är det ju inte. Och sen är det ju också det att en anledning till att vi har den här höga tilliten, det är ju att så länge Sverige var ett homogent land så gick det ju att lita på människor, till och med på politiker. Och detta har en eftersläpning. Jag skriver mycket om detta faktiskt i min Absurdistan-bok, om den här liksom enorma tilliten som finns i samtliga nordiska länder, men är extremt hög i just Sverige. Den kommer ju naturligtvis att rasa framöver när det äntligen går upp för Svensson att Sverige är korrumperat, att sossarna bara sitter där för sin egen skull. Då kommer ju detta att plus med den ständiga, det ständiga folkutbytet, att när du går runt på gatorna så är det inte människor du faktiskt kan lita på längre.
Ja, när folk får, liksom, till slut inser att kartan inte överensstämmer med terrängen. När folk kan släpp kartan helt enkelt.
Ja.
Vi ska driva en kampanj, du och jag, Ingrid. Släpp kartan!
Ja, precis! Se verkligheten som den är istället.
Ja. Har du något att tillägga innan vi börjar sy ihop säcken för idag?
Nej, vi har ju lite kvar, men vi kan spara lite till måndag.
Kan vi göra. Vi håller ju på att smälta bort båda två. Så att, jag tror att vi håller här för idag. Om ni gillar det ni har sett och hört så stötta oss på ingridomaria.se. Med ett bidrag blir gärna månadsgivare. Och vi ses igen på måndag.
Ha nu en riktigt härlig helg och Gud välsigne er.
Hej då!
Hej!